Hej och välkommen till Kulturpoddens sommarserie om våra fordon, där det idag har blivit dags att hoppa på bussen. Och det här med buss, det är ju på något sätt ett fordon som de flesta av oss har personlig erfarenhet av i större eller mindre utsträckning. Många har till exempel åkt skolbuss en hel del. Och sen finns det ju i både böcker och filmer ganska mycket sådana här skildringar av allt från turnébussar till sightseeingbussar och så här. Även om de kanske sällan har det riktigt samma förtrollade skimre som tågresor brukar ha. Men vi ska fundera lite mer på den saken, och när jag säger vi så menar jag Silje Sahlgren Fortstad, Johanna Grönqvist och Marit Lindqvist. Och jag tänkte att vi skulle inleda kanske med att fundera lite på om det finns någon sån där personlig bussupplevelse som står ut så där extra mycket i ert minne. Johanna?
No, buss är ju mitt sätt att förflytta mig. Jag åker väldigt mycket buss. Sen använder jag nog också apostlahästarna. Jag tycker om att gå, men jag är väldigt beroende av kollektivtrafik eftersom jag inte har en bil. Jag ska annars köra bil hela tiden, för det älskar jag. Men jag använder mig av kollektivtrafik, och för mig är egentligen kollektivtrafiken på något sätt symboliseras av en buss. Och jag tycker också om när jag reser att testa på kollektivtrafik i olika länder. För jag tycker att det berättar väldigt mycket om ett land och kulturen där och samhälle när man åker kollektivtrafik. Och ser hurdana bussar man har och vem har möjlighet att åka kollektivtrafik. Är det lätt att röra sig i en rullstol eller med en barnvagn och så vidare. Det är sådana saker som jag tycker är intressanta att titta. Och just också iaktta ett hur sådana kreativa lösningar. Det finns i vissa länder i Afrika och Asien som jag besökt där man kanske inte har kollektivtrafik. Men om jag nu ska välja då en sån här bussresa som på något sätt har blivit väldigt skimrande för mig, så var det en bussresa på Nya Zeeland, på den här Nordön, när jag åkte en tidig morgon, hoppade på bussen i Wellington som ligger där i södra delen av ön, och så åkte jag ända upp till Rotorua som ligger där i norr. Det tar ungefär 5-6 timmar den här bussresan. Och det var en helgdag, så allting var stängt då tidigt på morgonen och det var liksom väldigt lugnt. Och så när vi steg på bussen började köra, så tog då busschauffören micken och hälsade alla välkomna, så där som man brukar göra också i Finland. Man säger hej, jag heter det och det, och vi ska åka dit och dit och vi kommer att stanna där, och det finns toalett på bussen och så här. Och det sa han, men sen fortsatte han att prata, för han slutade inte, utan han började också berätta om att nu är det då helgdag idag och de flesta andra är då hemma eller med familjen, men vi tillbringar nu den här dagen tillsammans, så vi ska nu göra det så trevligt vi kan tillsammans här, att ni och jag, vi har den här glädjen att få uppleva dagen tillsammans. Och så började han prata, och så medan vi kör ut ur Wellington så kommenterar han trafiken, ibland kastar han bort mycket för att det händer så mycket, så måste han lite mera styra, och han kommenterar trafiken, man hör hur han blir irriterad på andra bilar och så här. Och sen kommer vi ut från Wellington och då liksom bara fortsätter han att prata, och så ser han sådana här gröna kullar och det får honom då osökt att tänka på den klassiska countrylåten Green Green Hills of Home, och så börjar han sjunga. Och det här var helt ljuvligt. Jag kan inte säga att han pratade i 6 timmar, men han höll verkligen låda en stor del av den här bussresan. Och det blev för mig väldigt så här speciellt att sitta i den här bussen och bara lyssna på den där mannen. Jag hade tänkt att jag skulle sova eller läsa, men det blev ingenting av det. Utan istället lyssnade jag på honom och tittade på landskapet.
Så det blev säkert mycket roligare.
Mm, det blev det. Och det blev alltså ett minne som, när jag tänker på Nya Zeeland, så är det en av de saker som alltid kommer upp i mitt minne, den här bussresan.
Mm. Nej, jag kommer att tänka på att jag har varit på en sån här gruppresa. För några år sedan så åkte vi med Arbis i Helsingfors till Viborg. Och medelåldern var ju betydligt högre än vad min är. Men det som var jätteroligt var alltså att de flesta som var med på den där bussresan hade ju någon personlig koppling till Viborg, ofta något släktband eller någonting. Så det gjorde ju också den där resan speciellt på det sättet att de hade många personliga berättelser som de kunde delge oss där i bussen. Och nu när man inte kanske åker eller kan, vill åka till österut eller till Viborg just nu, så bär jag med mig den här lilla resan till Viborg som en sån liten pärla i mitt hjärta.
Det låter som att vi skulle vara världens kosmopoliter. Vi är bara ute och reser hela tiden. För mitt minne är också en sån här utlandsresa. Även om jag ska säga precis som Johanna, alltså jag har åkt otroligt mycket buss. Alltså jag hade 50 kilometer nästan till skolan. Så att jag satt många, många timmar sådär per dag i buss under många, många år. Men den resa sådär som sticker ut, så det är faktiskt mot slutet av 90-talet, så var jag med mina föräldrar i Egypten för att fira jul. Och vi bodde då egentligen i en stad som heter Hurghada. Men sen skulle vi lagom till jul då åka till Kairo med buss. Och det var så här, dels så hade det varit ganska sådär, det skrevs mycket då om att det var lite otryggt för turister i Egypten. Det fanns en massa faromoment kring det här, så det hade man på något sätt i bakhuvudet. Och det blev en ganska lång bussresa, och det blev på kvällen, och som alla som har varit på de breddgraderna vet, så när det blir natt så blir det alltså på riktigt mörkt. Det är inte sådär att det är lite skymning, utan det är svart. Och den där känslan liksom att åka genom de här enorma vidsträckta ökenområdena, där man vet att där finns liksom ingenting. Nu kör vi bara långa, långa sträckor och du ser ingenting. Och på något sätt den där känslan av att vara på riktigt i en annan värld och samtidigt vara på väg, kommer jag alltid ihåg. Så att bussresor kan ju etsa sig fast, även om man ofta talar om det att tågresor är mera de här, kanske som öppnar för möten med människor och har mera det där, den där ingrediensen av att man stiger på ett tåg och så ser man vart det far. Som när vi har talat om Interrail till exempel i den här serien. Men med buss så har du ofta ett färdigt mål. Och då undrar jag, är det det som gör att det uppfattas som mindre på något sätt sexigt det här med bussresor än till exempel tåg?
Men jag skulle inte hålla med dig där, för jag tycker ju igen att tågresor är väldigt tydliga med att de har ett mål. För det liksom ett tåg måste ju faktiskt gå längs med en räls, den kan inte avvika. Men du kan hoppa på en buss och sen plötsligt får du höra att nu är det vägarbeten eller nu har det hänt någonting, det har varit något skyfall och bussen måste ta en omväg. Och så hamnar du på något helt andra ställen. Eller du har tittat på en gammal tidtabell eller fel linjekarta och så går inte den bussen som du trodde att du var på rätt buss. Eller, och så här. Att det, bussar är ju mycket mer sådär, tycker jag, äventyrliga.
Wow, vad häftigt. Där får jag en helt ny infallsvinkel. För jag har bara tänkt sådär, men buss, ja, hur spännande är nu det egentligen? Å andra sidan så tycker vi att det är ganska spännande. Mm. Med tanke på
att... Ja, och jag tänkte på det här med att bussar kanske inte är sexiga. Men det är ju kanske också att vi använder ju bussen väldigt mycket till vardag. Alltså att man, det är skolbuss eller man åker till jobbet. Och det kanske gör att man inte ser... Jag menar, vi, när vi alla pratar om bussresor vi minns, så är det sådana som man har gjort utomlands, utanför sin egen. Liksom. Det är ju inte den här bussresan till jobbet som man...
Som pratar. Går samma rutt alltid.
Ja, för det är på något sätt vardagligt. Men ändå tycker jag ju, jag menar, skildringar av just sådana här reguljärbussar tycker jag egentligen är de finaste och mest spännande att titta på. Att om man kan göra en film av det, så då är det, tycker jag, intressantare än kanske då någon sån här... Jag menar, det finns ju en massa bussar som handlar om sån här turnébussar med någon känd orkester som är ute och så lever de vilt och festar och har sig och så vidare.
Men nu när du ser reguljärbussar och filmer som skildrar det, så kanske vi måste börja i den vardagliga ändan med en film som heter Patterson. Som jag vet att vi alla tre har sett, med Adam Driver som en busschaufför. Som kör alltså helt vanlig lokalbuss. Och en väldigt Jim Jarmusch jättelågmälda film.
Ja, och det roliga är ju att han heter Patterson och han kör en buss i en stad som heter Patterson i New Jersey.
Och han älskar poesi.
Ja, exakt. Jag menar, när man funderar, hur ska man få in poesi i en film så att det fungerar så där berättarmässigt? Men här har man ju löst det jättefint. Alltså verkligen det här med att han iakttar sin... På den här rutten han kör så iakttar han sin omgivning hela tiden och så omvandlar han det till poetiska utläggningar som han sen antecknar för hand i sitt lilla rutiga häfte. Alltså det är en helt underbar film.
Ja, den är så vacker också. Och sen har den ju ett sånt här underbart långsamt tempo. Den rör sig framåt på samma sätt som en sån här lokalbuss i en småstad. Att det kör så där sakta och sevligt. Och den där filmen har ju lite samma lugna tempo också. Helt underbar film. Det är en sån här som man bara vill sjunka in i och sen hoppas man att den ska hålla på i all evighet.
Tyckte du, Marit, att det här litteraturbiten, det här skapande av den här poesin som han där själv ger uttryck för, att det funkar?
Jo, men det tycker jag nog alltså. Alltså han sitter ju då på sina lediga stunder som han skäl då mellan sina bussturer, så sitter han och skriver poesi i sitt lilla häfte. Och sen har han väl också en passagerare, en ung tjej, som också är en sån här flicka som läser, som sitter där på bussen och läser poesi.
Ja, sen refererar de ju också till en annan poet, en sån här William Carlos Williams. Så åtminstone, jag menar, den här filmen fick mig att genast efteråt googla den här poeten, för att jag blev också så fascinerad av honom och ville veta mer om honom efter att ha sett filmen.
Jag tänkte faktiskt, jag började titta på den på nytt nu, alltså den kom ju för flera år sedan och nu tänkte jag, nu måste jag fräscha upp minne när vi skulle ha den här diskussionen, och så insåg jag att jag satt och tittade på den och funderade på att vad är det som är så annorlunda mot de bussresor jag gör idag i min vardag, och så insåg jag att här är det så väldigt sådär fokus på det här hur man iakttar sin omgivning och ingen tittar ner i en mobiltelefon till exempel, utan man på riktigt iakttar sina medpassagerare. Och fast han då sitter där och kör den här bussen och hör så här fragment av människors samtal, så blir det ändå väldigt intimt på något sätt. Att man känner av det där intresse för sina medmänniskor som finns där, utan att vara påträngande eller så, men man ser varandra. Vilket jag tycker att i dagens läge kanske just med bussresor också har blivit, att i ännu högre grad än med spårvagn förstås också, men just det här att så fort man kommer in, eller redan när man stiger in, så är telefonen det man tittar på, och just att man ser vem den där människan är som man sätter sig bredvid. Att det är väldigt sådär avgränsat.
Men är det inte också kanske en kulturell grej i Finland? Tror jag nu att vi pratar så hemskt mycket med varandra före mobilerna kom. Jag menar att vi har väldigt mycket det här med att när man sitter i en buss eller i ett tåg, att man nog också respekterar de andra, att man ska inte störa. Men sen finns det ju andra länder där det är helt självklart att om du stiger på en buss så börjar folk prata med
dig. Men man såg ju dem åtminstone, de människor som åkte buss med. Plus att man tittar ut genom fönstret, för det finns ju inte så mycket annat att göra. Men i dagens läge så undrar jag hur mycket man ens... Var så blir det som händer? Det är klart att åker du samma rutt till jobbet varje dag så kanske du vet vad det finns utanför. Men annars också att resor har blivit så här ganska solitära upplevelser där man är innesluten i en egen bubbla.
Fast jag älskar att titta på landskap i en buss, ännu mer än tåg. För jag tycker att tåg alltid går så här genom skog, eller det finns inte så mycket att se. Men en buss, just för att den kör genom städer och där människor rör sig på ett annat sätt än ja, de visserligen tågstationer stannar ju tåg på och så här, men bussar är mera inne i samhället, och därför tycker jag, eller det säger därför jag älskar att åka buss och titta på landskap och se hur landskapet förändras om man åker en lång busstur, eller om det är buss, sådana linjer som jag åker varje dag, så säger jag ju årstidernas växling är ju något som jag alltid också följer med från bussfönstret.
Jag gillar det här nu när du talar om det, att bussen åker genom de ställen där människor bor. Och att det på något sätt är en del av samhället, kanske på ett annat sätt än tåget som bara går genom ödemarken ofta och så här. Men då kan man ju fundera just på vad bussen står för, så där, vad den kan skildra. Att jag menar klassaspekter, allt möjligt sånt här. Vad kommer ni att tänka på när det gäller vad bussen kan, eller bussresan kan symbolisera och stå för?
No, i Finland så åker ju, jag menar här är det ju vanligt att åka buss, men om man nu tar ett land som USA, så där blir det ju direkt en klassfråga vem som åker buss. För det är ju ett samhälle som väldigt långt är uppbyggt att man ska ha en bil, och de som då inte har bil så är ju då så fattiga att de måste åka buss, och i många städer är det ju helt en sån här, man märker liksom en tydlig klassfråga om du åker kollektivtrafik, att det är inte på samma sätt som i Finland eller i Europa där det är, vad ska jag säga, vanligt att det är helt okej att också åka kollektivtrafik. Det är inte någonting som är på något sätt speciellt eller en klassfråga ens.
Mm. Nej, jag kommer att tänka på alltså det också, att i tiderna så var det ju många delstater i USA, så var det ju en segregerad buss man åkte. Alltså att det fanns speciella avdelningar i bussar som var ägnade åt de svarta eller de färgade passagerarna och de vita passagerarna. Och sen så var det ju en amerikansk medborgarrättskämpe som hette Rosa Parks som blev känd för att hon hösten 1955 så vägrade hon stiga upp när det kom in en vit man. Och busschauffören då krävde att hon skulle ge plats åt honom, för att det var en lag som då föreskrev att svarta skulle lämna sin sittplats åt vita. Hon sa då att jag stiger bara upp härifrån om polisen kommer och tar mig. Vilket polisen kom sen, för han kallade på polis och tog henne till fånga så att säga. För det var så då att en vit passagerare som satt till exempel på en bänk här. Så den svarta kunde inte ens sitta på andra sidan gången. Utan det var väldigt så här att de var fredade på något sätt, de här vita passagerarna. Men det här då, hennes vägran, så ledde ju alltså till en bojkott, en bussbojkott i Montgomery I 381 dagar så vägrar alla färjade i Montgomery att åka buss, och det här höll ju på att hjälpa hela bussbolaget i Montgomery. Och det blev också startskottet sen till den här moderna amerikanska medborgarrättsrörelsen. För den här bojkotten, alltså, den pågick i 381 dagar. Sen så beslutade USAs högsta domstol att Alabama och Montgomerys rassegregerade bussar, att det var oförenligt med den amerikanska konstitutionen.
Jag har ju förstått att bussar just var väldigt viktiga för medborgarrättsrörelsen i USA. Att det var bussar man använde just för att samla ihop människor när man skulle delta i sådana större demonstrationer. Just att man pratar väl om sådana civil rights buses.
Mm.
Ja. Det där är ju, alltså, bussen, dels det här är ju ett jätteladdat exempel. Jag tycker att bussarna ofta annars också är laddade utrymmen. Jag vet inte hur många sådana här skildringar av skolbussar som man har sett också, som skolbussen som ett miniatyrsamhälle på något sätt, och en förlängning av klassrummet och de maktstrukturer och hierarkier som finns där, just det här hur man placerar sig, och sen den där graden av att bli utlämnad ifall du är en sån som blir mobbad till exempel, att i bussen så är du sen fritt byte, att i och för sig så finns den där busschauffören där, men i övrigt så är det liksom en zon som inte är särskilt trygg och trevlig.
Det är en hård värld, den där skolbussen i många filmer nog. Och där jag menar, just i amerikanska filmer så blir det ju också på något sätt tydligt sen när den här friheten som väntar när man sen fyller 16 och får körkort, och om man då är så rik att man har en bil, att man kan förflytta sig från, man stiger in i en ny värld när du kan börja köra bil och få den friheten.
Mm. Det är tacksamt också på något sätt som en sån här markering, du behöver göra så väldigt små gester i en buss. Jag menar just det här att det kommer in någon som är lite utstött och så finns det lediga platser och folk lyfter upp sin väska och man får inte sätta sig där och sånt här. Att det blir så väldigt tydligt. Så att bussen är verkligen ett tacksamt spelobjekt i kulturella sammanhang. Jag tänkte att vi ska haka på ännu och gå vidare lite på det här kanske mer allvarsamma spåret där. Men jag tänkte att vi måste i det här skedet ta in, alltså när vi talar om hur bussar har skildrats på film eller litteratur, så fanns det ändå ett sånt här populärkulturellt exempel som man inte kan förbise. Jag väntar på att Johanna ska börja blänga sig ilsket på mig. Ska vi inte komma snart till Speed? För det var liksom ett sånt här givet element att ta in.
Ja, men det är ju en så fantastisk film som jag tycker att faktiskt fortfarande också håller, otroligt nog. En actionfilm från 90-talet. Och det som ju är på något sätt så fascinerande med den filmen är ju att det handlar ju om en reguljär buss i Los Angeles. Där då en galen och arg man har monterat en bomb ombord på den här bussen. Och den så att säga aktiveras när bussen kommer upp i 80 km i timmen. Och sen måste bussen hålla den farten, för annars exploderar den och då dör alla de här människorna där ombord. Och jag menar, det är ju så här, om man skulle säga att vi ska göra en actionfilm med en buss som utspelar sig på en buss, så skulle ju inte många tro på det. Och det var ju faktiskt, vad jag har förstått, en film som inte höll på att bli av, därför att man inte helt enkelt trodde på den här idén i Hollywood.
Nej, och sen hade man två tämligen okända skådespelare också, Keanu Reeves och Sandra Bullock, som var helt okända namn i det skede, som då skulle spela huvudrollen. Och då är det svårt att sälja, jag menar, sälj det med en bussresa och två skådisar som ingen har hört talas om, så blir det lite svårt. Men som sagt, det här var då en sån film som hade ett enormt genomslag och som i och för sig också visar det där med att du kan bygga en dramaturgi på själva farten. Att här är det ju, alltså bokstavligen, den där hastigheten som fyller en funktion. Och samtidigt visar jättetydligt det här just med den här, det vardagliga elementet, det som är en i princip då trygg plats och som är ganska trög. Det är inte, du har inte den häftiga sportbilen som man kör hårt, utan det är den där tunga bussen som man ska ro i land på något sätt.
Och sen kommer ju då utmaningen med att du ska försöka hålla en buss som ska, eller en buss som du måste hålla 80 km i timmen i Los Angeles hela tiden. Hur skapar du utrymme och hur hittar du motorvägar för den här bussen så att den kan hålla den här farten hela tiden ända tills de får den där bomben desarmerad? Men det som jag gillar med den filmen är ju också att det är en actionfilm som inte är så beroende av en hjälte. Jo, det är Keanu Reeves som spelar den här polisen och hjälten som hoppar ombord på den här bussen. Men väldigt mycket av handlingen kretsar ju nog kring att de alla tillsammans ska lösa det här problemet. Det är hela den här bussen och alla de här så att säga, vanliga människorna som sitter där som blir viktiga delar i att de sen lyckas rädda sig själva. Det tycker jag är fint, att för att de flesta andra actionfilmer, speciellt på 90-talet, var ju nog gjorda så att du hade en hjälte och det var den som gjorde allting och det var det, på den som det hängde att det hela skulle lyckas.
Ja, det här med att vara sammansvetsad och göra en inre resa finns också på något sätt där i det här, att man kommer vara närmare på ett annat sätt. Och det kanske leder också in på spår som är mera så där som vi har på näthinnan just nu, om man tänker på nyhetsinslag och sånt här, när man ser de här oändliga bussresenärerna, busstransporterna från Ukraina med flyktingar. Ganska mycket de här bilderna på de här barnen som tittar ut genom fönstren och som på något sätt blir, jag tycker åtminstone att de bilderna blir extremt starka, för det finns så många element som man kan identifiera sig med.
Mm. Ja, alltså kvinnor och barn. Och det får mig att tänka på, alltså jag har sett sådana journalfilmer från våren 1945. Då de här vita bussarna som jag ska komma in på här, de vita bussarna kom från Tyskland och koncentrationslägren till Danmark och Sverige. Och de här vita bussarna var ju någonting som, det var en räddningsoperation. Alltså hösten 1944, så när man insåg att Tyskland kommer att förlora det här kriget, så då gick de norska och danska exilregeringarna samman för att göra upp planer för att hur ska de rädda sina medborgare. För det fanns både alltså danskar och norrmän i olika fängelser, också i koncentrationsläger, och man ville ha hem dem därifrån innan allt rasade ihop så att säga. Och då ingick man, eller diskuterade man med Sverige och den svenska regeringen, att vad kan vi göra? Och så blev det så att det svenska Röda Korset åtog sig att göra den här räddningsoperationen med de här så kallade vita bussarna våren 1945, då det nu pågick krig i Tyskland då, eller i Europa. Så åkte man ner alltså med en massa lastbilar, ambulanser och bussar och personal, alltså läkare och sjuksköterskor, som åkte till de här olika koncentrationslägren i Sachsenhausen och Dachau och Schönberg och så vidare. Och så letade man visste ganska exakt var de här nordiska medborgarna fanns, så att man letade upp dem. Och så lyckades man rädda, man räknar med att man räddade ungefär 15 000 personer från de här fängelserna. Och ungefär hälften av dem här var då danska eller norska medborgare. Och i övrigt så var det också en del andra, alltså man räddade också svensk-tyska kvinnor, alltså svenskar som hade åkt till Tyskland och deras barn, så var det en mängd franska, belgiska, och nederländska och polska kvinnor. Och sen räknar man med att ungefär en tredjedel av de här som räddade var judar. Mm. Och det var ju någonting som man blev kritiserad för i efterhand, det här med att man ska ju rädda alla oberoende av nationalitet, alltså de som har behov av att bli hjälpta så ska räddas. Så det här är en diskussion som har förts efteråt. Men de facto så var det den primära uppgiften och uppdraget var då att rädda de här nordiska. Och bland de här fanns också ett dussin finska medborgare, alltså kommunister som hade hamnat i tyska fängelser och läger. Och det här är ju någonting som också har skildrats skönlitterärt. I synnerhet i Sverige så finns det en handfull eller några skönlitterära böcker som skildrar det här i fiktion då, så att säga. Bland annat en roman av Anne Svärd som heter Vera, som handlar om en fransyska, Sandrine, som kommer till Sverige med en av de här vita bussarna då, våren 1945. Och hon har ett hemligt bagage, både i magen och rent konkret också har hon en kappsäck, för hon har flytt undan. Jag ska inte avslöja för mycket, men hon har i varje fall flytt undan, och under sin flykt så har hon, när hon har varit där i skogen, så hade kommit en buss som har stannat vid vägkanten, och ut ur den här bussen hade kommit en kvinna som har lämnat sin resväska på grusvägen och gått in i skogen. Och då måste den här Sandrine fatta beslutet, vad ska hon göra nu då? Så hon tar den här främmande kvinnans resväska, kappsäck, och stiger på. Och då tar hon också den här främmande kvinnans identitet. Mm. Så att hon blir den här kvinnan med den här kappsäcken och åker till Sverige då under falskt lägg, så att säga. Så att den här berättelsen, den här hemligheten bär hon ju med sig hela tiden. Hon kommer sen att gifta sig, hon är ganska ung, hon är 17 år gammal och gifter sig med en betydligt äldre man, en läkare. Och han har också sina hemligheter. Och så föder hon det här barnet, men hon kan inte riktigt ha någon känsla för det här barnet. Det här barnet är som hand av familjens barnkammarjungfru, hushållerska. Så att hon är på sätt och vis hon är fri, men sen är hon ändå låst i sina hemligheter och i sin identitet. Och det är en väldigt spännande berättelse om det här äktenskapet då, som präglas av olika spänningar och hemligheter. Och den här släkten är en sån här högre ståndsfamilj där man verkligen trycker ner alla hemligheter. Men det är en väldigt spännande berättelse. Och just det här med att man kan inte resa ifrån någonting. Alltså man reser någonstans men man kan ändå inte lämna det där bagage som man har med sig. Så det skildrar också Stefan Einhorn i en roman som heter Änglarnas svar som kom 2011. Och Stefan Einhorn, han är ju själv barn till två överlevare från förintelsen. Och i den här Änglarnas svar så har han en berättelse om en Hanna som är en polsk judinna från Budge som också har blivit räddad av de här vita bussarna. Hon var så sjuk att hon nästan inte skulle ha kommit med om inte hennes syster skulle ha bönat och bett om att ta henne med. Men Stefan Einhorns roman är byggd lite så kaleidoskopiskt. Det här är 7 personer som berättar var sin bit av den här historien. Och jag tycker det är jättespännande med sådana här berättelser. För man, kapitel för kapitel så får man en ny pusselbit som man kan lägga till. Och det här pusslet blir jättespännande, alltså oväntat spännande. Så man fattar inte riktigt att vem är det som ljuger här och vem har någonting att dölja. Varför har någon någonting att dölja i det här? Så att, och den berättelsen blickar tillbaka på, dels på de här judeförföljelserna i Europa då på 30- och 40-talet. Men ger också en väldigt bra inblick i efterkrigstiden Sverige under 50- och 60- och 70-talet. Så det blir en väldigt, den centrala frågan är här då, att vad kan vi förlåta och går det att försonas med det här onda? Och kan man hemlighålla någonting? Och vad är sant och vad är falskt? Och ljuger man för att skydda någon annan eller ljuger man för att skydda sig själv? Och vad är man beredd att göra för att skydda den man älskar eller den man hatar? Så att båda de här berättelserna ger en väldigt intressant bild av dels då den här historiska berättelsen om de här vita bussarna som ju är en faktisk händelse. Men sen skildrar den då i fiktionens form olika livsöden som är knutna till de här vita bussarna.
Låter jättespännande.
Jag tänkte på det här när du sa om att man reser men ändå har det förflutna som följer med. Så det, är ju, det finns ju i en massa filmer också. Jag tänkte på den här filmen Into the Wild som är ju baserad på en verklig person, Christopher McCandless, som var en sån här ung man som kände sig väl lite borttappad och så gjorde en resa genom USA. Och den här filmen är ju, Into the Wild är ju en fiktiv skildring av, eller inspirerad av hans liv. Men där handlar det ju just om en man som reser genom USA och till sist hamnar i Alaska i en buss som han hittar övergiven där i vildmarken. Och i den där bussen som inte längre kan åka någonstans och som är på något sätt fastrotad och har börjat falla sönder, det är ju där han till sist sen stannar upp och som han sen också tragiskt dör. Men det tycker jag också var på något sätt en så stark bild av den här mannen som är en ung man som är på resa genom livet och resa genom USA och vill hitta tillbaka till någonting som är äkta och sen hamnar han i en buss som inte rör på sig.
Och samtidigt så är det väl kanske just då när han stannar upp som i filmen framställs det som att där hittar han någon slags lugn inom sig i varje fall innan saker sen vänder för att han inte helt enkelt klarar av den där vildmarken. Men jag fastnar också för den här bilden just av att när du Marit talar om det att man inte kan lämna det bakom sig som man har bakom sig. Samtidigt tycker jag att den här bilden just av de här flyktingarna i de här bussarna, att det blir en sån där dubbel effekt av det, för att det finns en lättnad i det att man vet att de är nu på väg mot något tryggare. Det finns ett hopp i det. Och samtidigt så är det så slutgiltigt. För att det de lämnar bakom sig kommer inte att finnas mera. Att det blir väldigt sådär dubbelt.
Nej, och det är ju någonting som man talar också om. Det här, de här förintelseöverlevarnas trauma. Det här med att hur ska man kunna orka leva vidare. När man vet att hela ens familj och släkt och vänner inte längre finns kvar. Men man själv har överlevt. Man har blivit räddad. Mm. Och det kan jag tänka mig att också många av dagens flyktingar upplever en stor sorg och skuld. Över det att de är i trygghet och i frihet på sätt och vis. Men de är ändå hela tiden fångna i tankarna vid det där hemlandet. Och vid det att vad har hänt med mina släktingar och mina vänner och bekanta. Så att hela tiden den här skuldkänslan som gnager där som en som tandvärk.
Alla de här på något sätt känslorna som man nu får inbaka till det här är ju ganska laddade. Och då kommer jag också automatiskt att tänka på att bussen överhuvudtaget ofta figurerar i krigsfilmsgenren som ett slags element för transportsträckor av olika slag. Att det finns den där frizonen i det här soldaten som är på väg hem på permission, men det är ett tillfälligt avbräck i det där kriget. Och att det ständigt är en slags resa mot det okända som finns inbäddat i det här.
Vi har pratat mycket nu om bussresor i filmer och i böcker och historien, men jag tänkte att jag nu här till sist ska ge ett litet tips. Om man är i Helsingfors så gå och besök Kiasma och Ars 22 som är den här stora utställningen om samtidskonst. För där finns också ett verk som heter El Autobus av en konstnär som heter Sol Calero. Hon är född i Venezuela men bor numera i Tyskland om jag minns rätt. Och hon har alltså ställt in en buss i Kiasma som är en slags sån här dekorerad buss som man ser ofta i Latinamerika där man har köpt in de här gamla amerikanska skolbussarna och sen fortsätter de ett liv ännu i Latinamerika då ofta väldigt så här rikt dekorerade. Och man kan alltså gå in och sätta sig i den här bussen och titta på konst men också på ett sånt här videoverk från då Latinamerika. Och jag tycker att det är en sån här bra påminnelse också om att hur när jag då reser och hoppar på bussar i andra länder så är det ju för mig ett äventyr. Medan hon ju liksom påminner om att för många andra är det ju ett transportmedel. Det är någonting som man tar sig från en plats till en annan. Och det som är lite exotiskt och spännande för mig en dag när jag då åker i en långsam och varm och svettig buss i något land så är det bra att påminnas att det är sen vardag för många andra.
Men därför är ju sightseeingbussen så himla tacksam för att den är på något sätt en mötesplats mellan den som visar upp sin vardagliga miljö och turisten som kommer bara att titta på den genom bussfönstret. Men bussen är i vilket fall som helst ett ljuvligt fordon som man kan uppleva både i verkligheten och inom fiktionen hur mycket som helst. Men i det här skedet så är det ändå dags för oss att stiga av bussen och förbereda oss inför nästa vecka. För då ska vi tala om flyg och väldigt mycket utgående från årets kanske mest omtalade film, Top Gun. Tills dess, tack och hej!